Rickard Höglunds UFO-kontakter eller det så kallade Helgefallet. Höglund föddes 27/3/1913 och dog 23/10/1977. Torsdagen den 9 december 1965 är en kall dag i Uddevalla, minus 4 grader. Faktum är att denna höst är en av de kallaste södra Sverige upplevt under hela 1900-talet. Dagen innan hade temperaturen fallit till hela 16 minusgrader. På Skandiavägen andra sitter Rickard Höglund hemma, sjukskriven för njursten och ett dåligt knä. Han oroar sig för att det kanske måste bli operation. Hustrun Gunvor är på sitt arbete. Rickard känner sig rastlös och han beslutar sig för att ta en tur med bilen och att ta med hunden Lissi, en vorste. Det har snöat en hel del så han måste gräva fram bilen, en nyinköpt Ford Corsair. Färden går till Grindhultsjön, belägen cirka 8 km öster om Uddevalla på vägen mot Vänersborg. Rickard parkerar bilen och promenerar ut med hunden på den isbelagda sjön. Plötsligt börjar Lissi springa omkring som galen i cirklar så att han till slut måste koppla henne. Strax därefter hör han ett vinande ljud som påminner om när artilleripjäser far genom luften. Den första tanken som far genom Rickards huvud är att det kanske kommer från ett förband i närheten där de skjuter ibland. När han vänder huvudet uppåt får han syn på en rund farkost, ungefär 5 meter i diameter och 3 meter hög. Den är halvt genomskinlig och innanför skymtar 4 varelser. Själva farkosten verkar bestå av 2 skal, varav det yttre roterar. Den är mycket spartanskt inredd. Det enda Rickard kan uppfatta är 3,5 meter höga, lysande spiralfjädrar som står uppställda bredvid varandra under golvet på farkosten. Nu undrar Rickard om det möjligtvis kan vara ryska kosmonauter som försöker nödlanda. Farkosten sänker sig sakta i spiralform och stannar innan den når isen. Något som påminner om ett svart rör med cirka 1 meters diameter fälls ut under till. Det är uppenbarligen av mjukt material eftersom det väcker sig och rör sig i luften. Rickard känner att det strömmar varm luft från röret. Luft med en tydlig doft av hyacint, som han uppfattar det. Ur röret flyter en av varelserna ner, med fötterna före. Som i en osynlig hiss och stannar en liten bit ovanför isen, i luften. Strax därefter kommer den övriga besättningen. Rickard lär uppfattningen att det är 2 unga pojkar, en ung flicka samt en äldre man. Men när de kommer närmare står det klart för honom att det här inte är vanliga människor. Varelserna är helt omslutna av dräkter som liknar plasthöljen, helt genomskinliga och under är de totalt nakna. De går inte direkt på isen utan vandrar fram några centimeter ovanför som på ett osynligt skikt. Varelserna är av medellängd och liknar människor men de är helt hårlösa. De saknar hår på huvud, ögonbryn och könsorgan. De har samma typ av könsorgan som vanliga människor och Rickard kan se att en testikel hänger lite längre ner på en av männen. Huden är jämn utan den minsta fläck. Likaså har de perfekta tänder. De har en rak näsa och ögonen är stora, mörka och lite sneda. Men det märkligaste är att öronen är spetsiga upp till och hörselgången förstorad. Rickard upplever det som att titta in i hörselgången på en katt. På vänstra handleden har alla ett brett, svart armband med en gul knapp som de rör vid då och då. Varelserna vandrar fram mot Rickard. Han känner ingen rädsla, är bara mycket konfunderad över vad det här kan vara. På något sätt utstrålar varelserna en känsla av värme och vänskap. Den äldre mannen börjar konversera genom teckenspråk och de utbyter frågor och svar på det viset. Varelserna är mycket förundrade över att Rickard har hår på huvudet. Han får ta sig sin mössa flera gånger för att visa sitt hår. Då skrattar de och pekar och tycker uppenbarligen att det hela är mycket lustigt. Rickard försöker gå fram emot varelserna för att känna på deras dräkter. Men då backar de och vill inte beröras. Så fort de själva rör vid något sprider de först ett ämne som doftar hyacint från en svart ask stor som ett cigarettpaket. Så gör de innan de tar i hunden och hundens koppel. En av de unga männen pekar på ett harspår och undrar vad det är. Rickard försöker efter bästa förmåga beskriva att det är ett djur som hoppar fram över marken. Han visar med tecken hur man jagar haren. Skjuter och flår den för att slutligen koka eller steka den. Då blir flickan alldeles förfärad och frågar med tecken om man gör så med hunden. Hon blir glad när Rickard förklarar att hundar äter man inte. Flickan böjer sig ner och leker med hunden Lizzie. Normalt är den ganska aggressiv mot främlingar men den blir alldeles tokig av glädje, rullar sig i snön, lägger sig på rygg och låter sig klias. Flickan uppehåller sig sedan hela tiden med hunden. Rickard lägger märke till att när flickan böjer sig ner så lutar hon knät mot vad som synes vara ett osynligt skikt. Hon nudar aldrig riktigt marken. Rickard lär intrycket att den äldre mannen och flickan varit här förut eftersom mannen förklarar i sin tur för de unga männen hur jakt går till. Han visar också med teckenspråk att han känner till pygmeerna och deras blåsrör och andra som skjuter med pilbågar eller spjut. Det finns en viss likhet mellan den äldre mannen och flickan. Ett väck i mungipan som gör att Rickard funderar på om det kan vara far och dotter. Rickard visar att han har smärtor i njurarna. Då går den äldre mannen tillbaka till farkosten och svävar upp i den på samma sätt som han kommit ner. Han återvänder strax och har då med sig ett cylindriskt föremål som påminner om en mikrofon, cirka 3 cm i diameter. Mannen ställer sig bakom Rickard och böjer hans huvud lite. Därefter sätter han knät mot ryggen och låter instrumentet glida ner ut efter ryggraden. I samma ögonblick känner Rickard som om en kraft genomstrålar honom och njursmärtorna försvinner. De övriga varelserna följer proceduren, synbarligen utan större intresse. De kommunicerar med varandra men Rickard hör inget ljud. Efter behandlingen sätter den äldre mannen upp händerna, knyter nävarna och öppnar dem igen för att visa talet 12 och så pekar han uppåt. Sedan åskådliggör han att det ska komma hela armador med farkoster och landa på jorden. Rickard tror att det kanske ska betyda att de kommer igen inom 12 år. Han undrar om de tänker invadera oss och skjuta. Då ställer varelserna sig i ring runt Rickard och tar varandras händer för att visa att de har vänliga avsikter. Rickard själv försöker beskriva hur vi lever i våra samhällen. Hur vi arbetar hela veckan för att på lördagen byta ut arbetskläderna och gå på restaurang och dansa. Han försöker beskriva olika instrument men det verkar varelserna inte förstå. Men när Rickard beskriver hur han dansar med en flicka och sedan kysser henne så väcker det stor munterhet hos flickan. Hon skrattar så tårarna rinner ut efter hennes kinder medan de unga männen snarast verkar förlägena. Rickard visar också hur tiden går. Vi blir äldre och böjda. Han tar sig för hjärtat för att beskriva vår sista stund. Ändå lär han känslan av att de inte förstår åldrande och tid. Rickard försöker fråga var de kommer ifrån men får inget klart besked. Bara att deras planet är täckt av stora hav och att där finns fiskar som på jorden. Snö finns också i deras värld. När han frågar om han kan följa med på en åktur i farkosten visade de tydligt att det inte går. Det har något att göra med desinfektionen, sprayen som de sprutar på allt innan de tar i det. Kommunikationen pågår drygt en timme och när det börjar skymma på eftermiddagen ser Rickard att farkosten är omgiven av ett blått, fosforiserande sken. De 4 varelserna återvänder till farkosten och flyter upp i den svarta cylindern. När farkosten lyfter skiftar skenet från blått till orange. Den försvinner sedan i skyn med en väldig hastighet. Det tar några dagar innan Rickard vågar berätta för sin hustru om händelsen. I den intervju med Gunvor Höglund som Gösta Johansson och jag, Håkan Blomqvist, gjorde på hans lantställe i Ösmo den 1 juni 1984, säger Gunvor. Gösta, när var första gången du märkte att han upplevt någonting? Gunvor, Rickard talade om det bara några dagar efter han upplevt det där på Grindhultsjön. Gösta, hur reagerade du då? Gunvor, jag blev sittande alldeles stum. Jag trodde på honom för Rickard ljög aldrig för mig. Kort utdrag för A sida 28. Men kontakterna skulle fortsätta. De främmande varelserna gjorde sig snart påminda igen. I slutet av augusti 1966 arbetar Rickard i Färgelanda, strax norr om Uddevalla. Natten till onsdagen den 24 augusti 1966 sover han oroligt och vaknar vid 2:30 tiden på natten. Han går upp och gör sig i ordning för att åka hem. Men han känner ett tvång att återvända till sjön där han tidigare mötte varelserna. Det går inte att stå emot impulsen och Rickard upplever det nästan som om någon annan kör bilen. Han åker till samma plats vid Grindhultsjön och parkerar vid strandkanten. När han går ner till vattnet ser han en farkost som svävar över sjön, en liten bit ut från stranden. En man står bredvid farkosten i luften ovanför vattnet, som om han var tyngdlös. Rickard förstår att mannen vill att han ska komma ut till farkosten. Efter en del letande hittar han en gammal gisten eka och ror ut. Det blåser ganska friskt och Rickard måste ta sig genom ett vassområde men når så småningom fram. Den här gången är tefatet lite mindre i storlek. Inuti farkosten ser Rickard den äldre mannen från den första kontakten. Men mannen som står i luften har han inte sett tidigare. Han är kraftig, en riktig brottartyp och har nästan ingen nacke. Mannen utanför farkosten börjar prata svenska med Rickard men ljudet är inte synkroniserat med läpprörelserna utan kommer en stund efteråt, från farkosten. Mannen förklarar att Sovjetunionen och USA planerar att starta ett krig mot Kina och de behöver hans hjälp i ett fredsprojekt. Rickard får ett uppdrag som innebär att han måste ge sig av till Bahamas. Dessutom får han en metallbricka med hieroglyfiska tecken på. En bricka han uppmanas att alltid bära på sig. Men Rickard slår ifrån sig och förklarar att han är en vanlig arbetare med fru och firma och dessutom kan han inte engelska. Hur ska han kunna göra någonting för freden? Men mannen i luften står på sig. De tar avsked och Rickard ror tillbaka till stranden. Farkosten ger sig av och Rickard vandrar mot bilen. Han känner sig frågande inför alltihop och gräver ner brickan i skogen innan han far hem igen till Uddevalla. För frun berättar han ingenting om vad som hänt. Några dagar efter händelsen ringer Rickard till Gösta Johansson i Stockholm och berättar vad som hänt och att han fått en metallbricka av varelsema. Jag kände mig som en profet när jag fick den där, förklarar han för Gösta. Trots betänkligheter med att ge sig av till Bahamas så beslutar sig Rickard för att anta utmaningen. Till Gösta säger han, jag offrar mig nu. Jag tycker jag är skyldig dem det för de har botat mig. Uppgiften att Sovjetunionen och USA planerade att starta ett krig mot Kina är intressant. I sin bok The Ends of Power avslöjar Richard Nixons stabschef H.R. Haldeman att USA 1969 fick flera förfrågningar från Sovjetunionen om att gemensamt försöka slå ut Kinas kärnkraftsanläggningar med en kirurgisk attack. Uppenbarligen hade ryssarna varit oroliga en längre tid för att Kina kunde utveckla kärnvapen och bli ett militärt hot mot Sovjetunionen. Det var mycket nära att ryssarna själva gick till attack men det hela kunde avvärjas i sista stund. Det tog en tid innan Rickard vågade berätta för sin fru att han träffat rymdvarelserna igen och blivit beordrad att åka till Bahamas. Beskedet var inte precis välkommet, berättar Gunvor Höglund. Gösta, när det blev tal om Bahamas, hur kände du det då? Gunvor, på hösten, 1966 HB, började han prata om Bahamas. Nej, sa jag. Aldrig jag lämnar mitt hem som vi har byggt upp. Ja, men jag ska dit, sa han. Du är tokig, sa jag, och Lissi då. Vi kan väl inte bara göra oss av med henne. Ja, men jag måste dit. Då åker jag ensam, sa han. Jag har order på att åka så jag ska iväg. Men jag tänkte, Gud jag vågar inte släppa honom ensam. Då blev jag rädd. Vintern 1966 till 1967 sålde paret sin insatslägenhet och det mesta av vad de ägde för att kunna åka till Bahamas. De tvingades avliva hunden Lissi eftersom de inte visste hur länge resan skulle vara. Det är bara han, hunden HB, och jag som har sett de här varelserna. Det är nästan mord men jag måste göra det, beklagade sig Rickard för Gösta Johansson. Den 5 mars 1967 gav de sig av till Little Lexma, en av Bahamasöarna. I Rickard Höglunds personakt som när jag kollade uppgiften fanns på pastorsexpeditionen i Ösmo står följande. Frånvarande från 670 301. Ska resa utrikes på ett år. Den märkliga historien från vad blev fler resor till Bahamas, du kan även läsa i boken, som från och med februari 2011 kostar 150 kronor på webben. Håkan Blomqvist har gjort en detaljerad granskning av hela denna fråga, och lyckats kartlägga en massa vad Rickard Höglund upplevde i Bahamas, utifrån en mycket kritisk, skeptisk synpunkt. Och det mest spektakulära sägs ha varit fler besök till en undervattens-UFO-bas i området, där de var tränade att bygga fredrörelser runt om i världen. Detta var på den gång när det kalla kriget var värst, och väldigt många grupper alien var fullt medvetna om denna risk och arbetade ut från egna idéer att bilda en motvikt till utvecklingen. och i detta utvecklades nästan diktatoriska metoder utifrån vad som sägs i boken, om de regler som fanns för denna fredsgrupp. Att CIA kom in i bilden efter lite tid, är inte konstigt, då CIA skapades efter andra världskriget, just för att ta hand om denna fråga, efter de utlänningar som bland andra William Cooper gav. Och i kölvattnet av det, kom det brutala sättet som berättas i boken.